Radioen sin posisjon, det i Solvorden og i den lune stovet til han Arne Kvalen. For jeg har spurt han Arne om han kunne fortelle litt om tobaksdyrking som var i sitt tid her i kommunen.
Ja, det som jeg kjenner til tobaksdyrkingen, det noe at det med så han har vokst opp i Solvorden fra de med huksene og disse her tobakshuset som stod her. For det meste så talte vi nå en 5-6. Ja. Store tobakshus, og i dag det vel at to, og det litt mindre. Ja. Og det var nå i foran tiden, storhetstiden, med tobaksdyrkingen her i, fra rundt 1890 og fram til 1920. Og. Ja. Så, og Indre Sogn, eller Lusterfjorden, var jo da det store området når det gjaldt tobaksdyrking.
Mm-hmm. Hvordan kom det her i stand?
Nej, det som det går fram, jeg har lest denne her boken Tidemann, som har gitt ut på 200-årsjubileum, den et helt kapittel om tobaksdyrking i Sogn, og der går det fram at den første som begynte, det var en som heter Øystein Underdal fra Underdal. Han flyttet hjem fra Wisconsin i 1882, og han begynte med tobaksdyrking inn i Underdalen. Og drev med dette som forsøksvirksomhet noen år uten at det ble helt store. Ja. Men så ser vi at i 1889-90 så flyttet det hjem en annen norsk-amerikaner som heter Ingvald Martinussen. Han var vel opprinnelig fra Ålesund, og han bosette seg inn på Kvåle inn i Luster. Mm. Og han hadde vært i Wisconsin i 25 år og var en rønd mann når det gjaldt tobaksdyrking.
Ja.
Så han var vel den pioneren her inne i Luster så, med tobaksdyrking.
Ja.
Og det førte jo til at her ble jo rene stordrift i her når det gjaldt tobaksdyrking i spesielt i gamle Lusterkommuner, men også i Hafslo og de andre kommunene rundt her.
Og her i Solvorden?
Og her i Solvorden, ja, det var det. Her var flere som drev med tobaksdyrking her, og her var en, skal jeg si, en 5-6 tobakshus. Og det var også to av dem jeg kallet fermentører, det vil si oppkjøpere av tobak, og gjorde han ferdigbehandlet for levering til fabrikken.
Ja.
Og så det her var betydelig tobaksdyrking. Ja.
Tobakshuset, hvordan var det innredet og bygde?
Nei, det var store hus, ser, 6 ganger 12 meter var vist nok så vanlig på noe, med et stort rom, og med bjelker så de kunne henge da, tobaksplanten på spile i flere høgde.
Ja.
Og så var det slik at det var åpning i mellombordet med god lufting, slik at trekken kom inn i tobaken og fikk tørkene.
Mm.
Og på noen av disse her også, så var det en del av disse bord i, de var hengsla.
Ja.
Slik at de kunne tverrstille dem, så det kom enda mer frisk luft.
Så ble det gjennom tobaken.
Så ble det gjennom, ja.
Ja, ja. Er det to hus og etter noen sittien i smått her?
Ja. Da er det. Det står etterne i Strondi her, som i dag er brukt som nøst. Mm. Det var opprinnelig han Samuel Moe, som i sitt tid bygde da. I dag er det mitt vanlige båtnøst. Og så er det et inn i Nese også, som opprinnelig var bygd som tobakshus.
Nettopp, ja. Hvordan kom dette i gang med våre bønden da, så startet med tobaksdyrkingen?
Ja, det var bønden som startet, som et, så vidt jeg skjønner, så på den tiden der, så var det litt dårlig forhold med dårlig avsetning av poteavlingene. Det var overproduksjon av pote, og dårlig priser på kodden, og da var nok tobaksdyrking et godt alternativ. Men det krevde god jord, veldig god jord, og mye gjødsel, så det var nok disse bønderne da som brukte noe av det beste jordet sitt til å dyrke tobak.
Nettopp, ja. Arne Kvalen, hvordan var det behov for arbeidskraft? Var det slik bønderne greide seg alene eller måtte de ha hjelp?
Nei, det som jeg har lest meg til at dette her var særdeles arbeidskrevende. For det første så måtte jordet være godt opparbeidet, mm, og måtte godt gjødsles. Det står her at til et mål med gode tobaksjord, så trengte de 30 mjukalass. Det var väl försagt hästakärrelass där då. Ja. Och där måste bearbetas och vara klart. Och så hela sommaren måste den här lukas, den här jorden när det gällde plantar det här. Och planten måste ställas. Det var flera processer utöver sommaren. Mm. Och detta krävde mycket arbetshjälp. Ja. Och under höstingen i august, september, med nedkärring och allt detta tobaksplanten, så var det väldigt arbetskrävande.
Ja. Hur lång växtsäsong hade det, vet du?
Nej, så vitt jag ser så var det ideellt att planta ut efter de hade haft frö i slike mistbänk. Jaha. Där de fick frö i till att spira.
Ja.
Så var de planta ut när de var en 4-20 cm lång ut i åkern i april, maj.
Ja.
Och så när höstingen startade väl då i august, september.
Ja.
Och någon var så sent så ute i oktober, men august, september, alltid lite tidigare plantar, då var det de begynte att hösta.
Ja. Här i Solvården var väl också en cigarrfabrik?
Ja, det var en av de största tobaksdyrkarna ner, så heter Bertelsen. Han var nog opprinnelig inte Solvården, men han hade ganska mål med tobak. Och han startade också i 1902 cigarrfabrik. Mm. Med inlagd arbetshjälp ifrån Bergen och Oslo.
Ja, säger du.
Ja. Men det går fram då att han slet i förhåll till toll och avgifter och släkt något. Släkt att ekonomin då han uteblev och fabriken var nedlagd i 1903 stad.
Ja, han hade kort liv. Ja.
Han hade kort liv.
Ja, ja. Du Anne, du har också en uppställning över hur många mål så var. Brukte till tobaksdyrkning.
Ja, hvis man ser här i den här tabellen här. Det virkar som att på topp när det gällde areal, det var i 1902. Då var det Örland 19 mål. Hafslo härad hade 38. Luster hade 260 mål med tobak. Lärdal hade 8. Sångdal hade 14. Och hvis man går då till 1915, då ser man att det då var på kraftig väg nedover. Då är det bara faktiskt lärde, alltså hade mest med 20-50 mål.
Ja.
Luster hade då bara 11 mål i 1915, så då var det på väg nedover.
Ja. Hur var det så tog knäcken på tobaksdyrkningen här?
Nej, jag kan förstå att det var flera ting. Bland annat så införde staten i avgift i 1903 där de måste betala ett arealavgift på 7,5 öre per kvadratmeter.
Ja.
Och där var det då 75 kronor målet.
Ja.
Och den utöver då, året efterpå var det ökat, släckat man på det mesta så var man uppe i 14 öre per kvadratmeter.
Ja.
Så där var han med och tog knäcken på. Och så var det också plaga med sopp och sjukdom på planten.
Mm.
Sopp var väl inte så ovanligt som man kände till senare från äppledyrkning igår.
Ja.
Men det står också då att de var så plaga med euromock på röten.
Vad det vill säga?
Nej, det är nog den där euromacken känner man väl idag och det är nog en av de här som känner i jordi, euromacken.
Ja.
Så där var nog med och så var det att då kom det och den amerikanska tobaken var av mycket bättre kvalitet.
Mm.
Och då när första världskriget var färdig så kom det in stora mängder med utländsk.
Ja.
Tobak som konkurrerade utan norsk. Och det som jag säger är att i 1919 då satt fermentören att det med många ton med färdig tobak till levering så de inte fick levera.
Netto. Men du, när de skulle sända då till fabriken, hur sände de tobaken?
När den var färdig, sorterat och fermenterat, så var den packad i stora jutesäckar, så vågen 200 kilo.
Yes.
Ja. Och det var liksom, där skulle vara kvinnfolk arbeta idag. Ja. Och sy färdiga dessa här jutebadladen.
Ja, akkurat ja. Ja.
Och de var så stora att de vog in 200 kilo då.
Ja. Ja. Och så, du Arne, du har också liggande några tobaksrosier.
Ja.
Det är ej för vanlig tobak så kunde brukas till pipa eller rullast. Och ja. Så är det med färdiga cigaretter.
Ja. Detta här är norskavla tobak av Petterös tobaksfabrik. Och den här tidpackningen med cigaretter och då är av norskavla tobak från Petterö. Ja. Och jag tippar att detta här är något som har varit liggande i sista krig.
Helt säkert. Ja. För jag och han också jag har funnit i Notre-Dame. Där var grannonkeln min. Han jobbade i Oslo så han, och bodde i Oslo, så han tog med sig tobak härifrån och fick laga färdig i Petterö.
Ja.
Det är akkurat samma bärsen, ja.
Ja, då.
Ja. Så jag och sösen var mitt mer tjurrökter, så där när man var i 14-15 år.
Ja. Ja. Nej då, för det som väl är och det att det var väl någon som drev i det småa lite i mellankrigstid. Något under sista krig så blomstrade upp. Då var det en uppblomstring i tobaksdyrkningen.
Yeah.
För det var väl uppenbart dålig tillgång på annat tobak. Mm. Yeah. Men det var så slut i 45.
Ja, yeah. Då var marknaden normalt igen.
Ja.
Yeah. Yeah. Då var ni kvällen. Tusen tack för detta inblick i tobaksdyrking. Både på runt 1900 och lite under krigen. Tusen tack ska du ha.
Bara käkt.